Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Incels är ju ett stort, stort samhällsproblem. Det handlar ju om att det går allt sämre för pojkar i skolan. Vi har ett mansöverskott i Sverige nu första gången historiskt. Och det finns en väldig osäkerhet hos många män idag. Alltså inte incelmän utan män, unga män överhuvudtaget. Efter MeToo hände ju väldigt mycket. Många unga män är osäkra på hur de ska bete sig inför kvinnor.
Jag håller inte riktigt med i det du säger. Jag tycker att det låter väldigt offerkoftigt. Vill de att kvinnor ska steppa ner eller kan de inte ta sitt ansvar och faktiskt steppa upp?
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. Det har blivit dags för ett nytt gästavsnitt.
Ja.
Och idag så ska vi ha ett tema som vi har pratat om i podden innan, nämligen incels.
Mm.
Och vi har ju pratat om incels innan, men då har vi liksom bara pratat om dem. Och nu ska vi prata om någon som kanske kan ge en lite tydligare bild av vilka de är, vad de tycker och sådär. För vi ska ju ha en gäst som har pratat med väldigt många incels och som kanske kan förmedla deras känslor och åsikter.
Precis, och vi har ju pratat om den här lilla delen av incels som är extremister kan man ju säga.
Precis.
Men det finns ju så många andra incels.
Och, exakt.
Men vad är en incel? Vem kallar sig för incel? Hur ser liksom den typiska incelen ut?
Exakt.
Och det är ju ett väldigt känsligt ämne.
Mm-hmm.
Det kommer att röra upp mycket känslor.
Mm-mm.
Det ska bli så kul att höra vad du som lyssnar, vad du tycker om det här som vi pratar om.
Verkligen. Och vem är vår gäst då?
Vår gäst är Stefan Krakowski. Och han är ju då författare, han är skribent och överläkare i psykiatri. Och han har då skrivit boken Incel som handlar om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris.
Precis, mycket intressant.
Mm-hmm.
Ska vi bara dra igång avsnittet?
Ja, vi kör. Välkommen hit, Stefan.
Tack så mycket.
Alltså, vi har ju pratat väldigt mycket incels i podden tidigare. Och det ska bli väldigt intressant att ändå prata med, alltså från liksom den andra sidan på ett sätt. Om du förstår vad jag menar. Lite mer, du är ändå överläkare och så. Förstår du vilket perspektiv jag menar?
Jag tror det i alla fall. Ja. Det kan ju vara så möjligen att du menar att man har en benägenhet att fokusera på våldsbejakande män som har utfört dåd.
Och med det här, så som det hörs i media.
Ja, precis. Mm. Det var ju en viktig, kanske bland de viktigaste anledningarna till att jag överhuvudtaget skrev den här boken. Om incels, därför att jag fann till min förvåning att ingen hade gjort sig besväret att prata med dem direkt och träffa dem. Men det fanns väldigt många som hade åsikter om den här gruppen. Och man stirrade sig blind på de terrorattentat som hade begåtts. Och det är klart att det är viktigt att ta med det också i den här berättelsen, men det är inte det som är huvudfokus eller bör vara huvudfokus. Det handlar om ett stort, stort samhällsproblem där ofrivilligt ensamma män som lever i ofrivilligt celibat är en toppen på ett isberg, helt enkelt.
Precis. Och vad skulle du säga är en incel?
En incel, enkelt definierat, det är väl en man, det är oftast en man det är frågan om, men det finns kvinnliga också, kan återkomma till det kanske. Men det är en man som inte lyckas få till en relation, romantisk eller sexuell, med en kvinna.
Och vad finns det för specifika karaktärsdrag? Är de någon specifik ålder?
Det här är ju en heterogen grupp. Det är liksom, det finns olika utbildningsbakgrund, olika yrken, olika etniska tillhörigheter. Det är olika åldrar, men det finns vissa gemensamma nämnare, och det är som sagt det viktigaste då att man oftast inte har någon sexuell erfarenhet alls och inte lyckas få till det. Det är en väldigt hög andel som har neuropsykiatriska diagnoser, Asperger framförallt. Och ofta så har de här personerna genomgått lever ett väldigt isolerat liv. Mobbing i skolan är väldigt vanligt. Men annars, alltså rent tittar man politiska sympatier, är det ju hela skalan till exempel, och även bakgrund och så, social bakgrund.
Och hur startades den här incelrörelsen?
Egentligen är det väl så att själva begreppet blev nog ganska allmänt känt 2014 när en kille som hette Elliot Rodger begick ett attentat. Och han har väl blivit för en del av de här våldsbejakande något av en ikon. Det här var i Kalifornien, och han ville på något vis hämnas, som han kände det faktum att att ingen tjej var intresserad av honom. Och då gick han till attack mot det universitet där, och i närheten av det universitet där han pluggade, och dödade ett halvt dussin personer, män och kvinnor. Och en hel del blev skadad innan han tog sitt eget liv. Det gjorde väl begreppet mer allmänt känt, skulle jag säga, men det började ju egentligen som ett chattforum när internet var ganska ungt, och det var en kanadensisk kvinna som startade det här som en sorts, en portal kan man säga på nätet, där man skulle stötta varandra, de som inte kunde hitta någon partner och hade svårt för sig. Och sen utvecklades det mer och mer i takt med att internet blev mer och mer sofistikerat och mer lättillgängligt för fler. Då övergick det från att vara en stödportal eller en chattforum till att bli mer och mer toxiskt, skulle jag säga.
Ja, för det är en fin grund ändå att man startade för att stötta varandra.
Mm. Ja, verkligen. Och det jag gjorde när jag beslutade mig för att ta reda på vad det här handlade om egentligen, det ska jag säga också för att undvika missförstånd. De som jag har pratat och skrivit om, både i min bok och i artiklar, det är inte patienter till mig, utan där har jag jobbat som författare och skribent och ingenting annat. Och det jag gjorde var att jag beslöt mig för att träffa de här personligen. Vad är det här för människor? Hur lever de? Hur tänker de? Och då gick jag ut öppet och har träffat och haft kontakt med det här laget hundratals och fortsätter att ha, och det är väldigt svårt att vinna den här gruppens förtroende för att man är väldigt misstänksam och ibland till och med hatisk mot media. Men jag tror att man i takt med att jag förekom mer och mer offentligt och i intervjuer och i tv-radio så märkte man väl kanske att jag ville försöka skapa eller berätta ge en så rättvis bild som möjligt av den här gruppen. Men jag ville också komma de här våldsbejakande så nära som möjligt och då jobbade jag undercover i 1,5, nästan 2 år genom att under antagen identitet på ett av de större incelsajterna där jag sen etablerade privata kontakter med fortfarande mitt alias så att säga. Och det la grunden till den här boken, Incel.
Och hur kom du i kontakt med incels för första gången? Själva ordet, begreppet?
Jag hade hört talats om det och läst lite om det och jag skrev en längre artikel för tidskriften Kvartal som blev ganska uppmärksammad. Och det i sin tur gjorde att jag beslöt mig för att gräva vidare och göra mer research kring det hela. Men egentligen så började med att jag när jag jobbade på en akut intagningsavdelning i Stockholm på ett sjukhus, träffade en kille som hade sökt för väldigt banala saker för sömnbesvär och som hade lagts in över natten på avdelningen. Och han berättade på morgonen när vi träffades så berättade han om sitt liv, sina tankar och varför han hade sökt och så vidare. Och då framkom det en bild av en ganska farlig incel som jag förstod då. Och det gjorde att jag både blev väldigt orolig för det här och mer intresserad och nyfiken. Nyfikenhet är ju det som har drivit mig överhuvudtaget oavsett vilket ämne jag har tagit mig an. Det här ämnet är ju liksom en hel del andra ämnen väldigt känsligt. Och det gör att vissa har tagit 3 steg tillbaka eller inte vill befatta sig med det och till och med kanske tycker att det är fel att skriva om det överhuvudtaget. Men jag tycker att det är ett märkligt sätt att resonera därför att ska vi ha den principen när det gäller obehagligheter då skulle vi inte kunna göra några dokumentärer eller skriva några böcker eller artiklar om obehagliga ämnen. Och jag tycker att det intressanta är ju att försöka få fram en sån rättvis och verklighetsnära bild som möjligt. Och ju mer jag grävde i det här, ju mer jag läste och träffade de här, desto mer förstod jag att det här är ju ett stort, stort samhällsproblem. Därför att det handlar inte bara om några incels på marginalen, utan det handlar ju om att det går allt sämre för pojkar i skolan. Och vi har ett mansöverskott i Sverige nu första gången historiskt. Och det finns en rad andra faktorer i samhället som gör att det här är ett stort samhällsproblem som angår oss alla egentligen. Och att allt fler män hamnar utanför både arbetsmarknad och dejtingmarknad gör ju att vi har ett gemensamt problem som vi inte kan bortse ifrån, hur gärna vissa än vill det.
Men den här patienten du träffade, vad var det som han gjorde eller sa som fick dig att tänka att det var en incel?
Han levde isolerat, han hade inga vänner, hade aldrig träffat någon tjej. Han var i hans fall politiskt radikalt på högerkanten. Högerextrema åsikter, konkreta planer. Det gjorde att han kunde klassas som en våldsbejakande incel.
Och klassade han sig själv som en incel eller var det ni som
han,
sa?
Han använde inte det uttrycket och det är inte alla incel som gör ens det. Men han gjorde inte det, nej. Men för mig var det uppenbart att han tillhörde den kategorin.
Men hur hamnar man i den isoleringen?
Det finns olika skäl till det. Antingen har man en personlighet som gör att man inte har lätt att kommunicera med andra. Har man en Asperger-diagnos. Och en Asperger kan se väldigt, väldigt olika ut. Det är ett helt spektrum där. Men de som lider av den här sjukdomen och som har svårt att fungera, de har ju svårt att förhålla sig till omgivningen. Det är svårt att knyta sociala kontakter både med tjejer och killar egentligen. Och om man dessutom, som väldigt många av dem, sitter isolerat framför en dator, då kan verkligheten lätt bli förvrängd och man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Så det är ju en viktig orsak till att det kan se ut som det gör.
Mm.
Men har det funnits incels innan internet blev stort?
Ja, det har alltid funnits män som blir över, så att säga. Men det är två saker som har hänt egentligen. Och det är ju att förr i tiden så kunde ju, men om vi går till, det var inte så länge sedan vi var ett jordbrukssamhälle i Sverige egentligen. Industrialiseringen kom relativt sent. Då kunde en bondpojke på ett jordbruk som han skulle ta över kanske intressera sig för tjejen escorts och erbjuda en ekonomisk trygghet och så vidare. Det fanns någonting konkret, och det var också ett manssamhälle i mångt och mycket. Det har ju förändrats, tack och lov, så att kvinnor och jämställdheten har kommit så långt så att kvinnor kan leva självständiga liv oberoende av män om de så önskar. Och det gör att ett erbjudande från en man om ekonomisk trygghet inte riktigt är det viktiga längre, och även om det fortfarande spelar en viss roll, statusen hos män, partnerval. Så det har ju förändrat sig. Män och kvinnor lever självständigt idag på egna villkor. Det andra är internet. Alltså, förr i tiden, de som blev över, så att säga, de som inte kunde hitta någon, de satt på olika ställen i Sverige, men de kunde ju inte kommunicera med varandra. Det kan man sedan ett antal år tillbaka via nätet. Och det kan ju vara både negativt och positivt. Det positiva är att man kan hitta likasinnade, så man kan få stöd och tröst och så vidare. Tyvärr handlar det väldigt mycket är det oftast fråga om motsatsen, nämligen det negativa, att man bekräftar varandra i den här toxiciteten, den här isoleringen, den här loser-mentaliteten som ofta kommer fram. Och ibland också uppmuntrar till våldshandlingar.
Och vilken självbild har de här personerna?
Så låg som man någonsin kan tänka sig, väldigt många. Det hat och den avsky som en hel del känner är främst riktad mot en själv. Inte mot samhället, inte mot kvinnor, inte mot snygga killar, utan i första hand mot sig själv.
Och hur tar det uttryck?
Det tar sig uttryck i att man känner sig... Man tycker att man har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Därför att det är en enorm utseende fixering i den här gruppen. Och man anser att kvinnor går efter utseendet först och främst. Att snygga killar har alla fördelar, hur illa de än beter sig. Och väldigt, väldigt många umgås med självmordsplaner. Och en hel del tar också sina liv. Vi vet inte exakt andelen, men att ta livet av sig är ingen ovanlighet. Och skulle jag tänka mig är mer vanligt förekommande i den här gruppen än om man jämför med normalpopulationen.
Men varför har de den här besattheten av utseende?
Ja, vi lever ju i ett utseendefixerat samhälle, så det är klart att utseendet har och har alltid haft en betydelse. Vi vet också att snygga män och kvinnor har det lättare för sig i livet. Vi vet att de tjänar bättre i genomsnitt än andra. Men det är en väldigt förenklad bild som de här männen har, där de tror att utseendet är det som är helt avgörande. Många resonerar på det viset att om en man inte är snygg så kan han kompensera det tillfälligtvis om han har hög status, det vill säga tjäna mycket pengar och kan erbjuda någonting annat än ett snyggt utseende. Så det finns en stor uppgivenhet och en hopplöshet hos den här gruppen.
Men det tycker jag är intressant. Vi har ju pratat om Elliot Rodger, som du pratade om nyss i podden i avsnitt 32.
Mm.
Och han har ju spelat in väldigt mycket videos innan, där han har pratat om hur han känner och hur han tänker.
Ja.
Och i de här videorna så uttrycker han att han har gjort allt för att hitta en partner, han har pratat med tjejer, han har liksom varit där ute, han har försökt, men varje gång han pratar med en tjej så dissar de honom.
Mm.
Men sen efteråt, när det har kommit fram vittnen, alltså tjejer och kvinnor som har varit i hans omgivning eller gått i hans klass, så vittnar de om något helt annat. Och de vittnar om en kille som inte ens tittar på dem, som absolut inte vill prata med dem. Och även i ditt sommarprat från 2022 så säger du också det, att många incels du har pratat med söker inte ögonkontakt, kolla bort. Och det är ju ett sätt att hålla folk på avstånd. Hur tänker den här gruppen om det?
Alltså, egentligen kan man säga att Elliot Rodger är ju en hel del insett anser att han är inte representativ för dem, för han såg alldeles för bra ut.
Mm.
Men jag tror att i hans fall så verkar det ändå som om han också hade en Asperger-diagnos. Och om det är hans, åtminstone så anser hans pappa det. Hans pappa gav en intervju till Barbara Walters på NBC, tror jag att det var. att han hade den diagnosen. Och har man den diagnosen, då tittar man bort om man har svårt, som jag nämnde, med sociala kontakter. Det är svårt att få kontakt med omgivningen överhuvudtaget. Så att det är en viktig del av förklaringen till att han tittade bort eller kanske inte riktigt hade den förmågan att knyta kontakter. Så att jag tror han hade ett handikapp på det viset.
Du sa nyss att de pratar väldigt mycket om att utseendet är liksom det viktigaste. Ja, medan jag vet att jag och Linn har pratat om det, alltså privat också. Ja. Det här att det som är det viktigaste tycker vi när vi träffar en potentiell partner, det är ju någon som... Alltså prata med, det är ju insidan som är det viktigaste, utsidan först, men sen så måste det ju finnas något bakom. Är det någonting i liksom incellrörelsen där hänsyn till, om du förstår frågan?
Jag förstår frågan mycket fel, Jack. Alltså, utseendet är ju det första, inte sant?
Inte i mitt fall med min partner, kan jag säga.
Förlåt?
Det så var det inte i mitt fall med min partner. Jag föll för min partner för att vi skrev till varandra.
Ja. Det gjorde jag med. Mm. men å andra sidan hade jag sett ett foto innan också. Så hade inte du sett någon foto på din partner?
Nej, det hade jag inte.
Nej? Okay.
Jag gick in sen på Instagram efter att vi hade pratat ganska länge.
Mm. Alltså, utseendet, det är klart att utseendet har betydelse. Det går verkligen inte att komma ifrån. Och det är naturligtvis så att personligheten och så vidare har en enorm betydelse också, större betydelse ska jag säga i väldigt många fall. Men problemet för många av den här gruppen, det är ju att de känner sig så tillplattade och så fyllda av hopplöshet så att, och fullständigt övertygade om att de är så fula så de inte har en chans. Och om man har låg självkänsla, svårt med kontakter, har blivit avvisad och till och med hånad, som vissa vittnesmål, vissa har berättat för mig, då är det inte så enkelt. Och de hänvisar väldigt mycket till Tinder till exempel, där 80% av männen bara faller bort på grund av utseendet. Så att det här med datingappar är ju klart till deras nackdel, tycker de. Så de har en viss poäng i att utseendet har en väldigt stor betydelse, men de missar ju den stora bilden samtidigt.
Som är
precis som du är inne på, att det naturligtvis handlar om personlighet och det handlar om så mycket mer än bara utseendet naturligtvis.
Mm. Men vad gör de då för att själva inte sätta på sig den här offerkoftan? För det låter väldigt, jag tycker att det låter väldigt offerkoftigt att så här, nej men jag är inte snygg, så nu ska jag vara ensam för resten av livet. Det låter lite för enkelt och väldigt offerkoftigt.
Ja, och så kan det säkert vara i många fall, men i väldigt många andra fall så ser de sig inte som offer. De konstaterar helt nyktert att de inte har en chans. Och väldigt många har för mig, som jag har träffat och haft kontakt med, är väldigt måna om att påpeka att de inte anklagar någon, att de inte är hatiska, att de inte avskyr omgivningen. De tycker att det är ganska självklart och logiskt att ingen tjej vill träffa dem eller vara tillsammans med dem. Det är ett uppgivet konstaterande, skulle jag säga, mer än att man ser sig som ett offer.
Och vad behöver man för att komma ur den bilden?
Det beror på vilken inställning man har. Har man inställningen, det som de kallar för The Black Pill, som är hämtat, där inspirationen är hämtat från Matrix-filmen. Har man den inställningen så är det kört.
Och vad har man för inställning då?
Då har man den inställningen att det är kört, och vad man än gör så finns det inte en chans att bättra på. Sen finns det en annan kategori som fortfarande anser att, där man talar om plastikkirurgi, en hel del som skulle vilja genomgå det. Gå mycket på gymmet, förbättra sitt utseende och så vidare. Så det finns liksom grader av hopplöshet, kan man väl säga, hos den här gruppen också.
Men det jag tänker med plastikkirurgi, då kan man ju fixa utsidan. Mm. Men har man fortfarande jättedålig självkänsla, blir det inte lätt att man hamnar i då att nu har jag fixat allting, men det går ändå inte, för att jag har ju självkänslan som inte riktigt är där.
Jo, jag tror också det, men de resonerar väl att om jag plötsligt kan se snyggare ut så kommer min självkänsla att öka. Det är väl så man resonerar. Och i och med att utseendet har en sån dominerande betydelse hos många, så är det så här man resonerar. Och det finns också Jag tar upp det i min bok att det finns en plastikkirurgi i USA som nästan bara tar hand om incels, som flyger in över hela världen dit till honom och opererar sig. Och då är det state of the art när det gäller plastikoperationer, där man får skissa och berätta precis vad man vill genomgå för någonting, och som sparar ihop pengar, som flyger dit från både Europa och USA.
Men om du hade inom ditt jobb som läkare hade träffat en incel som hade sökt sig till dig, hur hade du hjälpt den personen? Och vad är det, hur ska man hjälpa dem?
Ja, man ska hjälpa dem genom att, lite beroende på vad det handlar om naturligtvis, ofta är det ju som sagt olika diagnoser, och det finns både medicinering och det finns olika terapier som kan hjälpa dem, precis som vilken annan patient som helst. Men om vi tänker på de våldsbejakande, som återigen vill understryka är väldigt få, men de finns. Säpo är väldigt medvetna om det här. Men jag har tidigare, både när jag föreläst och skrivit, så har jag varit väldigt orolig för skolorna, för skoldåd och skolattentat. Det har hänt och det kommer att hända i framtiden också. Och där har jag naturligtvis lärare, mentorer, skolhälsovården en jätteviktig uppgift att uppmärksamma, vara medvetna om det här. Som man inte varit tidigare. Framförallt måste samarbetet mellan skola, sociala myndigheter och polis bli mycket, mycket bättre. Nu börjar man få upp ögonen för det här. Vi hade ju det här tragiska dådet i Malmö där en incel, våldsbejakande incel, kniv dödade två kvinnliga lärare, som ni kanske minns. Det är också viktigt att komma ihåg, om vi nu är inne på terrordåd, som en annan del som jag sysslat med tidigare, politiskt våld och terrorism, är att i en majoritet av fallen innan ett terrordåd begås, och nu talar jag rent generellt, inte bara incels, utan oavsett om vi talar om högerextremt våld eller om vi talar om islamistiskt våld, så har vänner och bekanta känt till det här i förväg. Och det är jätteviktigt att komma ihåg att här finns det alltså ett gemensamt ansvar. Och ofta är det en gärningsperson som utför skoldåd, kan ofta ha olika, det kan vara en sorts ideologisk cocktail, olika övertygelser, man kan ha högerextrema sympatier samtidigt som man har en fot i incelvärlden. Man kan vara miljöaktivist och samtidigt incel. Alltså det finns olika kombinationer här, så att olika samhällsaktörer måste gå in och vara uppmärksamma på ett annat vis än hittills. Men det stora flertalet, överväldigande majoriteten som lever i ofrivilligt celibat av män, är fullständigt harmlösa, gör inte en fluga för när. De lever ett olyckligt, isolerat liv, och de blir fler och fler. Därför att vi har en utveckling idag där allt fler kvinnor skaffar sig utbildning. Kvinnor har ju bättre betyg, om vi ska gå in på det. De har ju bättre betyg i alla ämnen i skolan, både i grundskolan och gymnasiet. En majoritet av de som går akademiska ut, de mest populära akademiska utbildningarna, är kvinnor. Det gör att, och samtidigt så är det intressant att partnervalet, även hur jämställda vi än är, partnervalet är ofta fortfarande väldigt traditionellt, som det har varit sedan många årtionden tillbaka. Det vill säga, kvinnor söker ofta efter män som kan matcha dem utbildningsmässigt och inkomstmässigt inte minst. Och det gör att förstås att om allt fler välutbildade kvinnor som tjänar hyfsat bra har allt färre män som de tycker matchar dem, ja, då har vi naturligtvis en obalans. Därför måste man gör någonting åt skolan och gör en insats så att pojkarna kan komma i fatt och få vettiga betyg så de också kan gå en utbildning. Men, skulle jag vilja säga som ett viktigt tillägg, det krävs också av männen, oavsett ålder, att tänka annorlunda när det gäller mansrollen. Det är inte 1950 längre, utan vi lever i moderna tider där, som jag sa tidigare, både tjejer och killar kan leva självständiga liv, inte minst tjejerna som har blivit historiskt missgynnade och förtryckta, att de äntligen kan ha en valmöjlighet, och där män också måste tänka lite annorlunda, väldigt många män, jämfört med som det har varit hittills.
Ja, för det är där jag tänker också, för att vi läser väldigt mycket om incels som tycker att de äger kvinnor, de ska ha rätt till kvinnor. Och det är det jag menar med offerkofta, att jag tycker att det är lite förenklat. Att det är nästan som att de vill att vi ska så här, nej men jag vill inte ha min utbildning längre, nu talar jag som kvinna. Jag ska bara nöja mig med någon snubbe som bara sitter på soffan hela tiden och spelar tv-spel. Mm. Att vi har ju äntligen makt. Och jag förstår liksom inte riktigt vad de här killarna tror. Alltså vad är det de vill? Vill de att kvinnor ska steppa ner, eller kan de inte ta sitt ansvar och faktiskt steppa upp?
Ja, alltså vissa av de här incelmännen lägger ju ansvaret på kvinnorna, eller på, ska vi säga, på feminismen för att vara exakt. Och det, återigen är det så att de, talar man med dem och träffar man dem, som jag har gjort i så hög utsträckning, har kontakt med dem, märker man snart att det sista de skulle göra är att lägga ansvar på kvinnorna. Eller kräva en tillbakagång i tiden. Verkligen inte. Ja, det finns de incelmän som tänker så här. Men den våldsamma delen av incelrörelsen, kvinnosynen, den delar ju de med högerextrema. Och med våldsbejakande islamister. Eller inte ens, ja, bara islamister, inte ens våldsbejakande. Islamismen, högerextremismen och den radikala delen av incelrörelsen delar en rutten kvinnosyn. Där man vill att vrida tillbaka utvecklingen och där kvinnan ska förpassas till hemmet, föda barn och liksom vara underordnad mannen. Men de överväldigande majoriteten incelmän som jag har haft kontakt med, träffat på olika vis, har inte den här uppfattningen. De vill ha en normal relation, någon att vakna tillsammans med, bilda familj precis som alla andra. Och det är just den här skeva bilden där man tänker sig att det här är liksom män som är potentiella terrorister eller våldsverkare som hatar kvinnohat och så vidare. Det är helt enkelt inte sant. De finns också, men den stora majoriteten tänker inte på det här viset. Det är det här som är så viktigt att understryka.
Det är väldigt skönt att höra, tycker jag. Mm. Verkligen. Men de männen du har träffat, du säger de vill ha en vanlig relation, de vill ha barn och sådär.
Ja.
Hur gör de för att det ska bli så?
Det beror lite på. Vissa av dem har gett upp och har till och med satt upp en viss tidsgräns för hur lång tid de ska fortsätta att leva på det här viset. Det vill säga, de har tankar på att ta sina liv. Andra fortsätter att försöka hitta någon via nätet, kanske söker sig utomlands, alltså utländska dating-sajter. En och annan har lyckats ta sig ur det hela som jag har haft kontakt med. Så det ser lite olika ut, men de flesta är nog ser svart på framtiden.
Och som psykolog, hur hjälper man en sån person?
Ja, om man sitter med har en sån patient, så försöker man väl ingjuta hopp ändå. Och jag tror att en viktig uppgift, för då hamnar man hos psykolog, som du var inne på, inte hos mig och mina kollegor som arbetar på akutdelen, så att säga. Man försöker ingjuta mod och kanske försöka få patienten att ha en lite mer verklighetsnära bild. Därför att det är lite, som vi var inne på tidigare, en ganska skev bild. Man har både hur kvinnor tänker och vad de prioriterar, men också framför allt den egna självbilden. Så det är den man ska försöka förändra. Det är inget lätt jobb naturligtvis. Därför att de tycker ju att verkligheten talar emot dem. Är man fast övertygad om att det liksom är kört och att man inte kan påverka saker som genetik och utseende och så vidare, då är det klart, då är det svårt. Men i den bästa av världen så tror jag att de här skulle behöva en coach, en livscoach i mångt och mycket, men det har vi ju inte möjlighet att hjälpa till med från samhällets sida, faktiskt.
Men så terapi och ibland medicin.
Ja.
Hur går det sen?
Ja, vi har ju inte riktigt någon uppföljning på den gruppen. Och den gruppen klassificeras heller inte som incels, utan det här är ju patienter som har, i den mån de söker vård och hjälp av psykiatrin, så har de ju diagnoser som Asperger, depressionssjukdom, OCD, alltså obsessive compulsive disorder, alltså generell ångest, tvångssyndrom. Och så att vi vet ju inte riktigt. Men har man de diagnoserna så finns det alltid hjälp att få, naturligtvis. Men frågan är också hur långt vården ska sträcka sig. Hur mycket ska vi liksom vårda personer som inte kan hitta en partner? Jag tycker inte riktigt att det är samhällets uppgift.
Nej.
Utan här måste man nog själv försöka åstadkomma en förändring och ändra sin, både sin självbild och bilden för omgivningen. Vilket jag inser är lättare sagt än gjort när man sitter där och har blivit avvisad och tillplattad under hela sitt liv som man upplever det.
Men är det kärlek som är det ultimata målet för dem?
Ja, precis som för oss.
Ja.
Det är precis samma sak egentligen. Jag tror att behovet av fysisk närhet och sällskap är ju detsamma för alla, inklusive den här gruppen. Och jag tror att kärlek och sex är ju en sorts ultimat bekräftelse för de flesta. Att man är önskvärd och att man är värd att leva tillsammans med. Så det är hjärtskärande att träffa de här och höra dem berätta om hur de lever, vilken hopplöshet och sorg och förtvivlan det handlar om. Och det finns ett otroligt behov hos de här männen att berätta om sin situation om de känner att det är någon de kan anförtro sig åt. Och det har varit för mig väldigt både givande men också väldigt påfrestande och psykiskt påfrestande, både att ta del av de här personliga historierna. Det kan inte lämna någon oberörd om man får höra det här. Och det har naturligtvis också varit tufft att leva som jag gjorde undercover i 1,5 år på en sajt och där man öppet förespråkar våld och revolution och hämnd och försöka bibehålla sin falska identitet och inte röja den. Och när någon säger att hon tänker logga ut för alltid och ta livet av sig, att försöka hålla isär yrkesrollen och samtidigt inte förbli passiv utan försöka etablera en privat kontakt och försöka förhindra det här på något vis. Men det är svårt.
Hur påverkar dig att vara på den här sidan?
Att ha gjort den här resan med den här boken och möta alla de här. Ja, bara när jag sitter och berättar om det så är jag nära till tårarna egentligen. Därför att det känns, det har varit väldigt psykiskt påfrestande. Och det märkliga är att jag har sällan fått den frågan. Det har varit en enorm media uppmärksamhet kring och är fortfarande i hög utsträckning kring boken och kring det här som vi talar om nu, därför att det är ett ämne som bara kommer att bli mer och mer aktuellt och olika spin-offer på ämnet, så att säga. Oavsett om vi talar om skolan, om vi talar om mansöverskott, om vi mansroll, kvinnoroll och så vidare. Så att jag har inte fått den här frågan egentligen speciellt mycket hur det har känts, men det kan jag väl säga att det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt och påfrestande att leva någon sorts dubbelliv egentligen. Att man på dagarna på något sätt har försökt leva ett normalt liv med jobb och familj och sen på eftermiddag och tidig kväll dyka in i det här andra då, om vi talar om den här incel-sajten och de våldsbejakande delen. Också att få ett och annat mejl som kanske inte är så jättekul från vissa som har haft synpunkter.
På vad då?
Antingen har man haft synpunkter på att jag skrivit om det eller att vissa enstaka fortfarande känner sig hatiska mot mig att jag har skrivit om det, vissa incelmän, men framförallt vissa kvinnliga debattörer som har tagit illa vid sig att jag överhuvudtaget har tagit upp ämnet och som har försökt att skapa något drev. Därför att man har väl haft den åsikten att per definition så finns det inte män som kan känna sig i underläge eller bara känna sig förtryckta eller och så. Så det är ett kontroversiellt ämne. Å andra sidan så är ju inte jag ensam om att ha skrivit reportageböcker om kontroversiella ämnen. då har det inte riktigt blivit samma reaktion. Det är ganska intressant också.
Nej, och det känner jag verkligen igen mig i det här. Det rör upp väldigt mycket känslor att prata om de här unga männen. För det är ju främst unga män som är incels.
Mm.
Och där har vi fått mest backlash från andra kvinnor faktiskt. Jag trodde att vi skulle få jättemycket hat från killar. Tvärtom var det jättemånga killar som skrev bara, gud vad bra att ni pratar om detta. Jag känner igen mig i detta, och bara fick en så här aha moment och insåg att gud, jag måste nog prata med någon. Pratade med min killkompis och vi liksom började öppna upp för varandra.
Mm.
Och det tycker jag att jag ser väldigt mycket på sociala medier just nu. Det här att unga män mår så otroligt dåligt och har ingen att prata med. Och jag förstår den här isoleringen. Alltså att de känner inte att de kan prata med någon. Och om de försöker prata om sina känslor så är det ju den här machokulturen. Att du ska inte visa känslor och så. Och jag tycker att det är så himla viktigt för unga män att våga prata om sina känslor.
Mm.
Hur hänger det ihop?
Nej, men jag tror du har helt rätt i det. Och jag är inte förvånad att den kritik som du eller ni har fått eventuellt har kommit från kvinnor som har en sorts väldigt förenklad indimensionell syn på världen och på män ofta. Nu tror jag i och för sig att verkligheten börjar komma ikapp och att även faktiskt börjar finnas, även engagerade feminister börjar på något vis ha en annan inställning och kanske förstår att vi kanske har sett lite för enkelt på det här eller haft uppfattningar som inte riktigt stämmer. För mig är det här svårt att förstå, därför att återigen, jag drivs ju av nyfikenhet när jag tar mig an ett ämne, och ibland kan det ämnet vara så kallat, som det heter, kontroversiellt, eller det kan vara obehagligt och så vidare. Men ska man ha den ängslan och den oron och mer eller mindre tycka att man inte ska beröra ett ämne, ja, då ska vi inte göra reportage om nynazism eller gängkriminalitet eller vad vet jag, könsstympning eller kvinnlig alltså det finns ju massor med ämnen som anses vara kontroversiella eller läbbiga på något vis, men ska vi göra någonting åt det här så måste vi prata öppet om det och i mesta möjliga mån ta reda på hur det förhåller sig. Och om det nu är så att det inte handlar om en liten grupp män som är kvinnohatare och som planerar terrordåd, vilket inte är fallet, då, och den bilden faller och en annan tonar fram istället, ja, då får man väl förhålla sig till det i så fall. Men jag är inte speciellt förvånad att det är kvinnor som har slagit tillbaka mot er. Det förvånar mig inte alls.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men när det kommer till en ung man eller ung kille som har alltså incels tankar och då menar det här dålig självkänsla och sådär. Hur påverkar det honom när han kommer in på forum där det är andra incels?
Ja, det är ju det som är problemet. Ofta kan det bli en bekräftelse. Å ena sidan, om man är med i en incel-sajt så kan man på något vis hitta en gemenskap i anonymiteten. Och ofta, för väldigt många är det här den enda kontakt de har egentligen. När jag talar med och träffar incels, incelmän, så säger de, ja men jag har några kompisar, då kan de prata, jag har kompisar där som jag, det och det och så vidare. Och sen efter ett tag så tänker jag, men du, har du träffat de här någon gång? Ja, på nätet. Men ni är kompisar sedan några år, säger du, och ni gör grejer ihop, men ni har aldrig träffats IRL, ni har aldrig träffats fysiskt. Nej. Så att de finns där, men ofta handlar det inte längre om att stötta varandra, utan ofta handlar det om tyvärr att man bekräftar den här skeva självbilden och den verklighet som man inte riktigt förstår sig på.
Så de drar ner varandra, ja, på ett sätt istället, ja, för att finnas där och öppna upp, ja, och så här, nu gör vi detta tillsammans, ja, nu vänder vi detta.
Ja, precis.
Varför har de, och nu kanske detta låter jättehårt, men varför har de den negativa inställningen?
För att de har märkt att de har svårt med sociala kontakter, de har inte lyckats i livet. Väldigt många har blivit, som jag nämnde, mobbade i skolan. Jag har träffat män som har jobb, men som inte får vara med på lunchen eller kafferasterna, utan de sitter, en berättade att han satt liksom i källarplanet och satt med sin dator och det var bara läskigt, tyckte de andra, när han försökte ansluta sig till dem. För att det är klart att omgivningen, om någon är lite uppfattad som udda och som lite tafatt och så vidare, då det är inte alltid en arbetsplats kan vara inkluderande. Verkligen inte. Och många berättade att när man försökt få kontakt med tjejer, att de hånskrattar åt dem eller tittar. Bara för några dagar sedan träffade jag en som säger att han hade haft kontakt med träffat en tjej via nätet på något sätt. De har chattat om olika saker och då tog han mod till sig efter några månader. Så du kanske vill träffas och ta en fika. Och då hade de skickat en sån här kräk-emoji till honom och sagt att det är fan det fräckaste jag varit med om, så bara blockade de honom. Det är sån här historier man får höra.
Och det är väldigt tråkigt när man hör det. Alltså att det finns personer som är så elaka.
Det är deras erfarenhet.
Ja, precis. Och det är jättetråkigt. Och jag vill att om du som lyssnar känner igen dig i detta, och om du tycker att du, eller anser dig vara en incel, så finns det väldigt många fina tjejer där ute som inte beter sig så här överhuvudtaget.
Mm. De kan säga att, berätta för mig att, ja, du vet, jag var ute och skulle köpa lite grejer på stan, och sen så i kassan då så stod en tjej där och så betalade jag, och så tittade hon på mig och så gav hon mig ett leende. Och jag fattar att hon är bara vänlig, det är hennes jobb. Men jag levde på det här i flera dagar, att någon hade gett mig ett leende, någon tjej. Alltså det är så lite som krävs alltså.
Mm.
Så ja, det är rörande historier man ofta får ta del av.
Men nu kommer jag låta lite hård här. Men om vi inte pratar just om incels som har en diagnos som gör att de kanske har det svårt socialt, är det... en brist på social kunskap, förstår du hur jag menar?
Mm.
Att det blir, att det är sociala sammanhang som de menar på ett sätt, men det blir fel för att, jag förstår det jag menar, det sociala funkar inte riktigt. Och att de kanske uppfattar situationen på ett sätt, men hade man frågat personen de pratade med så var det inte så.
Absolut, så kan det säkert vara. Och återigen, många lider ju av svåra kontaktproblem därför att de har en diagnos. Andra har inte diagnos men har ändå svårt att ta kontakter. Men jag brukar ofta försöka lyfta det här problemet också på en lite mera nationell och internationell nivå. Vi har alltså en situation idag, bara för att de som lyssnar på det ska kanske få lite bättre grepp om situationen, hur allvarlig den är. Vi har alltså för första gången ett mansöverskott i Sverige. Och ett mansöverskott i yngre åldersgrupper ställer alltid till problem oavsett världsdel och land och kultur. Därför att det leder ofelbart till politisk extremism, gängkriminalitet, och de som ofta drabbas väldigt hårt är kvinnor, som där det blir övergrepp av olika slag. Tittar man internationellt, som jag tar upp i min bok, Indien och Kina har ett mansöverskott på 70 miljoner män som sannolikt aldrig kommer hitta någon partner. Det som händer i Kina och Indien, det är fruktansvärda övergrepp mot kvinnor, våldtäkter. I Kina ser det till och med så att man kidnappar unga kvinnor och säljer dem till män. Prostitutionen är utbredd. I Indien så har vi samma situation där män föraktas av byn och den här lilla stan, alltså de som inte kan hitta en partner. Så att det här är ett globalt problem, och man har gjort olika forskningsprojekt, till exempel i östra Tyskland, som ett tag hade det största mansöverskottet i Europa, och därför var det intressant ur forskningssynpunkt. Och där kunde man konstatera att förutom då kriminalitet, så kunde man konstatera att den politiska extremismen ökade rejält, därför att det fanns en sån grogrund för missnöje i och med att man inte kunde hitta en partner. Så mansöverskott är en riktigt dålig idé överhuvudtaget, och någonting som vi kanske inte riktigt har diskuterat i Sverige så mycket.
Men hur hänger det ihop med mansöverskottet och kriminalitet, extremism? Varför är det just unga män?
Därför att unga män som inte känner sig hemma någonstans och som känner sig utstötta söker en identitet och en grupp och något annat syfte. Ett syfte, ett kall i livet. Det är historiskt har vi ju sett det här.
Och varför är det inte samma med unga flickor eller unga tjejer?
Därför att tjejer och kvinnor har en mycket, ska vi säga, lugnare, mer stabil läggning än män. Det handlar om testosteron och det finns en våldsbenägenheten hos män är mycket högre än hos kvinnor, helt enkelt. Det är en biologisk skillnad till kvinnornas fördel, tycker jag.
Och hur ser det ut i länder där det är överskott på kvinnor istället för män? Har man gjort forskning på det, vet du det?
Vet inte.
Nej.
Jag är övertygad i alla fall, om jag ska våga mig på en gissning, övertygad om att det inte ser lika skevt och negativt ut.
Men alla har ju ett val, och man kan ju välja att inte agera på våld och så. Och det är ju absolut inte alla män som utför våld.
Nej.
Så vad är det då som gör att de här unga männen inte kan stå emot? Att de utför de här brotten och hamnar snett, helt enkelt?
Ja, när man tittar på kriminalitet i allmänhet, unga män, så vet vi ju att personligheten spelar väldigt stor roll. Det finns en ärftlighetsfaktor, en hög hereditet när det gäller kriminalitet. Ärftliga faktorer. Det handlar om impulskontroll, bristen på impulskontroll. Och det handlar också om den miljö där man växer upp. Om man har en miljö som är där acceptansen för ett asocialt beteende är högt, så vet vi att risken är mycket, mycket högre att det händer obehagliga saker. Så det är en kombination av ärftlighet och miljö, uppväxtmiljö.
Mm. Och hur hänger våld och incels ihop?
Vi lever i en polariserad tid överhuvudtaget, och det finns liksom inte plats för diskussion. Och våld eller hot om våld har blivit betydligt vanligare oavsett vilken miljö vi talar om egentligen, extrem miljö vi talar om. Och där är incel den del av incelgruppen som har den här inställningen. Inget undantag egentligen om man jämför med högerextrema eller islamistiska delen. Och återigen, det är på något vis en blandning av olika saker. Vi har sett också att högerextrema organisationer i allt högre utsträckning försöker rekrytera incelmän. De här våldsbenägna incelmän, för det är tacksamt att göra. Där finns det redan män som har den här kvinnosynen som precis som högerextrema har. Och man erbjuder en gemenskap till de här vilsna, ofta vilsna unga männen. Och det är en fara i det, förstås.
Ja, för vad är riskerna med att vara en incel, om du förstår vad jag menar, i den bemärkelsen?
Ja, faran är ju att om högerextrema organisationer rekryterar incels så är det ju alltid risk för radikalisering. Och det vi har problem med idag, om vi talar om terrorismen i allmänhet, och vi lever ju nu i en mer osäker värld, och där Sverige just nu, med tanke på allt som har hänt på sistone, att vi har en förhöjd beredskap, en förhöjd risk, anser man. Risken är ju att det handlar om ensamagerande gärningspersoner, inte celler eller organisationer. Och det är klart att risken för att någon radikaliseras och är beredd att gå från ord till handling är stor, oavsett om man har en toxisk incel-ideologi, våldsbejakande sådan, eller om han har högerextrema idéer eller islamistiska, våldsbejakande islamistiska idéer. Så att ofta kan det vara en blandning, som sagt.
Är risken större att isolerade incelmän hamnar i just de kretsarna för att de är isolerade?
Ja, det är definitivt. Så lever man i ett vakuum, ett socialt vakuum, och har nätet som enda tillgång egentligen, enda ventilen. Så är man, det är naturligtvis en högre risk att man faller offer för andra som försöker att locka med olika saker.
Men du har ju skrivit den här boken om incels. Varför valde du att skriva den här boken?
Ja, det började ju med en längre artikel som väckte uppmärksamhet i tidskriften Kvartal, som jag nämnde. Och jag upptäckte då när jag gjorde min research att det fanns väldigt många olika aspekter på det här. Och framförallt så såg jag att ingen hade gjort det här tidigare någonstans i världen. Alltså, det vill säga skrivit en bok som baserades på personliga möten. Så när jag tog upp den här idén med min förläggare så var det ingen tvekan att vi skulle gå vidare med det här.
Var det till allmänheten som du ville skriva den, eller var det till en specifik grupp?
Nej, det var definitivt till allmänheten. Definitivt. Och just att jag inte tog ställning heller, det är liksom ingen politisk partsinlaga, det är inget brandtal eller någonting, utan det är en reportagebok. Jag jobbar på det sättet. Jag tycker om att försöka ta reda på fakta, redovisa dem så objektivt jag kan, och sen att läsaren eller lyssnaren, som det ofta är frågan om, själv kan ta ställning och ta del av det här.
Och vad kom du fram till i den här boken?
Ja, framför allt kom jag fram till att det handlar om en stor grupp män som blir större och större, att det är ett allmänt samhällsproblem och att det inte är fråga om potentiella terrorister och våldsverkare på en ytterkant, en liten grupp människor som man inte behöver ta någon större hänsyn till, utan det handlar om ett samhällsproblem som bara växer och växer.
Mm. Hade du några så här aha moments?
Ja, det är många naturligtvis. Det är många just därför att det finns så många olika aspekter på det här. Med skolan, med mansöverskott, med mansroller och kvinnoroller. Jag menar, jag har varit med på många evenemang och paneldebatter där, för undertiteln på boken är mansroll i kris, vilket kan tyckas lite provokativt kanske att skriva eller säga. Men, och det kan man ju diskutera, om mansrollen är i kris eller inte. Och det finns en väldig osäkerhet hos många män idag. Alltså inte incelmän, utan män, unga män överhuvudtaget. efter Me Too hände ju väldigt mycket. Och jag tror att min känsla är väl att väldigt många unga män är osäkra på hur de ska bete sig inför kvinnor. Och jag tror att det faktum att allt fler tillbringar väldigt mycket tid framför datorn och kanske inte umgås så mycket i det verkliga livet kan ställa till det. Rent generellt. Jag tror att väldigt många tycker att det är jätteläskigt att ringa till någon. Det är bättre att messa. Alltså det digitala har tillfört väldigt mycket, men jag tror att det har ställt till det också. Återigen, om vi kommer in på skolan, där börjar man också inse att det här med läsplattor från förskolan och framåt, ingen bra idé. Det här yttrar sig i studieresultat, och de som går vidare till universitetet, där kan det ofta gå ganska dåligt därför att man har svårt för läs- och skrivförståelse. Ja, som ni märker, det är väldigt mycket som hänger ihop här.
Verkligen.
Ja.
Men varför presterar killar sämre i skolan?
Därför att skolan, som den utformar nu sedan ett tag, inte riktigt är anpassad till det faktum att det är biologiska skillnader i den åldern mellan tjejer och killar. Killar utvecklas senare än tjejer gör.
Så egentligen borde tjejer börja i skolan tidigare typ, eller killar senare?
Ja, eller att man utformar ett system där killar har samma chanser att inhämta kunskap som tjejer.
Och hur tar det sig uttryck?
Ja, nu är inte jag skolexpert, men killar har ju lättare att liksom lära sig saker, alltså att få kunskap, vad ska vi säga? Alltså den katedrala undervisningen tidigare var enklare för killar. Du ska lära dig det här stycket tills imorgon eller till en vecka framåt. Väldigt mycket av skolans jobb har ju varit att ta reda på fakta, att analysera, att reflektera över det, över saker och ting man har inhämtat. Och det är tjejer mycket bättre på. Killar är mycket bättre på att ta emot kunskap och få väldigt exakta instruktioner. Du ska lära dig det här och det här till en viss, ett visst datum. Och på det viset är tjejer och killar väldigt olika just i den åldern. Det tar tid innan killar kommer i fatt biologiskt. Och det har man inte riktigt varit benägen att tala om. Det har varit tabubelagt på något vis. Man har talat om att det finns en anti-plugkultur i skolan hos killar. Mycket tyder på att det inte riktigt stämmer. Utan det handlar om att killar, när de märker att de inte hänger med, så ger de upp på något vis. Och då tycker de att det bara är... Kan de bli störande element istället och tycker inte att det är värt att satsa någonting på det här.
Men har det någonting med att göra att man ger ursäkter till killar, som det här man har hört mycket innan, att är det två stökiga killar, då ska en skötsam tjej sitta emellan och se till att de här stökiga killarna uppför sig.
Jag vet inte om det där stämmer riktigt. Det fanns ju en tid när det gick sämre för tjejer för några årtionden sedan, och då gjorde samhället väldigt stora insatser. Man gjorde satsningar på att få upp betygen för tjejer, och speciellt i tekniska ämnen och kanske ämnen som det gick sämre. Och det lyckades väldigt väl. Men skillnaden idag när det går sämre för killarna är att det är fan deras eget ansvar. Det ska inte samhället gå in i. Ni får skärpa er, ni som är killar. Den attityden hade man inte riktigt haft om det hade varit samma sak för tjejer. Om det gått dåligt för dem. Så att där måste man i all ärlighet säga att killarna har missgynnats. Och det ser vi ju då. Det finns ju en anledning till att tjejer är bättre i alla ämnen. I både grundskola och gymnasium. Och det kan inte bara vara killarnas fel. Utan det måste ju ändå vara så att... Och de flesta forskare nu börjar liksom tala om att vi måste också uppmärksamma att killar utvecklas långsamt. De är inte biologiskt. Det finns biologiska skillnader mellan tjejer och killar. Det måste man ta hänsyn till.
Men hela skolsystemet är ju inte utformat efter tjejer.
Nej, men tjejer visar sig, jag skriver om det här i boken, ganska intressant nog, så för tjejer, i egenskap av tjejer, bättre betyg än killar. Därför att de är tjejer. Och när man tar externa bedömare och tittar på det här, Skolverket har kommit ut med här bland annat, konstaterat att det finns även internationella undersökningar som visar på det. Så att jag tror att det finns ett och annat att göra här, men jag tycker att det är glädjande att det går så bra för kvinnor och för tjejer jämfört med hur vi har haft det historiskt. Men vi får inte glömma bort killarna. Det måste gå bra för dem också, annars blir det problem i samhället för oss alla. Det är så enkelt.
Och hur rättar man till det här då?
Ja, och alltså skolan, det är ju på gång nu. Man har ju uppmärksammat det här problemet. Alla är medvetna om det. Vi har PISA-undersökningar som visar väldigt entydigt på det här och även andra undersökningar som visar att det är inte bra. Det går inte bra helt enkelt. Så att det har man uppmärksammat och jag hoppas ju att man ska kunna rätta till det. Det tror jag att man kommer att kunna göra också. Men det är ju förlorade kullar under tiden. Och där tror jag nog att det kommer att ske en förändring också. Men det viktiga är att vi erkänner att problemet finns. Det är ju ett första viktigt steg. Och att vi inte lägger ansvaret 100% på pojkarna. Att de ska minsann ta sig i kragen. För det kanske, man kanske måste hjälpa till där i skolan. Det är skolans uppgift. Att se till att alla har samma möjligheter. Sen finns det ju naturligtvis faktorer som är svåra att påverka. Man kommer från hem där det finns böcker i bokhyllan eller där man har välutbildade föräldrar. Det är klart att det ofta går bättre för de barnen, oavsett om du är pojkar eller flickor. Så är det ju naturligtvis. Men där har ju skolan haft som uppgift att tjäna som en utjämnande faktor. Och skolan är viktig naturligtvis om vi tittar på det här problemet med pojkar som halkar efter. Där det är någon olycklig dominoeffekt.
Men för det kommer jag ihåg från skolan att alltså det var många killar som aldrig pluggade inför prov och så. Och sen så blev de jätteförbannade över att de fick dåliga betyg. Och det är så här, fast vi tjejer satt och pluggade så intensivt.
Mm.
Så jag håller inte riktigt med i det du säger. Jag tycker att killar borde step up. Och jag tycker att det ofta är så att killar, pojkar försöka skylla på väldigt många andra faktorer och att de borde ta sitt eget ansvar och faktiskt plugga in för prov, göra bättre ifrån sig och inte bara förvänta sig att tjejer ska sopa undan efter dem. Som i grupparbeten när tjejer gör allt jobb och killarna bara hakar på, orkar inte göra någonting.
Mm.
Då kan man inte heller gråta av att man har dåliga betyg.
Det är klart att alla har sitt eget ansvar och det säger sig självt. Man måste också ta hänsyn till att man utvecklas i olika takt oavsett om, beroende på om man är flicka eller pojke. Och där måste skolan förändra sig. Men det personliga ansvaret har jag betonat många gånger oavsett om vi talar om skolan eller om vi talar om det som huvudämnet idag, nämligen incels och att leva i ofrivilligt celibat. Men vi har ju också, för att ytterligare vidga det här, så har vi ju ett problem i samhället med ofrivillig ensamhet. Och nu talar jag om äldre, yngre, män, kvinnor överhuvudtaget. Det är ett jätteproblem idag. Och vi vet idag att ensamhet är en, alltså hälsomässigt en väldigt viktig faktor när det gäller sjukdom. Både cancersjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Vissa har jämfört med rökning att det är samma risk att råka ut för sjukdom därför att man lever ensam, ofrivilligt ensam. Så den ofrivilliga ensamheten är ett stort problem i västvärlden överhuvudtaget. Och där män som lever i ofrivilligt celibat som vi talar om är en del av den här problematiken också. Så att jag försöker hela tiden att sätta in det här i ett större sammanhang för att återigen det hänger ihop, det är sammanvävt, de här olika sakerna.
Men när det kommer till ensamhet, tror du att tekniken vi har idag har påverkat det?
Mm.
Hur då?
Jag tror att nätet är en faktor i det hela, att det kan ofta leda till att vara på nätet kan ofta vara en ersättning för att inte träffas fysiskt. Och det är klart att de som är extroverta och på något vis vill ha ett socialt liv, de klarar sig ju ändå. Men de som är lite på gränsen och kanske inte har det så lätt för sig, där kan nätet ofta vara en ersättning. För det är speciellt killar, för killar faktiskt, för män.
Och är det till det negativa, tänker du?
Om det är negativt?
Precis, om det är negativt.
Ja, det är negativt. Ja. Jag tycker att verkligen att det är negativt. En annan sak som jag kom att tänka på när det gäller just den här problematiken, för att ytterligare vidga det här, för återigen jag tycker det är intressant, det är ju att de politiska, jag skriver om det här också i boken, att de politiska sympatierna skiljer sig väldigt mycket åt när det gäller unga män och kvinnor i Sverige. Och det ser vi också i andra europeiska länder och i USA. Att kvinnor enkelt uttryckt röstar vänster och killar röstar höger. Och det här är också en viktig aspekt tycker jag när det gäller just gapet mellan könen. Vi har talat om utbildningen, där det är en stor skillnad just när det gäller betyg och akademisk utbildning. Men politiskt så är det också en skillnad. Och Nu gör jag det enkelt för mig här, men bara för att illustrera det hela så kan man säga, om man frågar en ung tjej, vad identifierar du dig som? Feminist. Om man frågar en kille, vad identifierar du dig som? Gamer. Och tittar man på, vad tycker du är de politiskt viktigaste frågorna? Frågar man tjej. Miljön, vård och omsorg. Frågar man kille så är det migrationen, brottsligheten, kriminaliteten.
Och varför är det så?
Ja, det kan man ju fråga sig. Vad tror du?
Ja, väldigt bra fråga. Fokusera på olika saker kan man, vad man tycker är viktigt.
Ja, det har väl traditionellt varit så att kvinnan är den som har på något vis varit den som tagit hand om barnen mest, som kanske har tagit hand om sina åldrande föräldrar mest. Jämfört med mannen.
Tänker på andra mer kanske?
Tänker på, kanske har mera empati, som jag tror kvinnor har. Jag tror kvinnor har mer empati än vad män har.
Mm.
Och så därför uppfattar man de här frågorna som är angelägna kanske än vad killar gör. Det kan vara en del av förklaringen.
Vad finns det för skillnad mellan manliga incels och kvinnliga incels? Finns det någon skillnad?
Ja, det där är en intressant fråga. Om du frågar manliga incels så säger de att det är en omöjlighet. Det finns inga kvinnliga incels.
Okej. Okay. Varför inte?
Därför att kvinnor får alltid sex. En kvinna kan alltid få sex.
Mm-hmm.
Om hon så vill. Därför tycker de inte att det är liksom en contradiction in terms, lite grann att tala om kvinnliga incels. Men det finns kvinnliga incels, alltså kvinnor som identifierar sig som incels, det finns kvinnliga incelsajter. Jag tar upp det i ett av kapitlen i min bok också. Och som känner att de lever ofrivilligt ensamma och ofrivilligt utan sex.
Men tänker de likadant som de manliga incelsen?
Ja, så om man tittar på den trafiken på de kvinnliga incelsajterna så är det lika toxiskt, lika våldsamt och lika självföraktande och lika uppgivet. Skillnaden är väl det att kvinnliga incels inte riktigt uppmanar till våldsdåd mot omgivningen som de mest våldsbenägna manliga incels gör. Men vi ska heller inte glömma bort att det är ingen brist på kvinnliga terrorister i historien. Det har vi sett väldigt många prov på. Så att jag skulle inte vilja utesluta möjligheten i framtiden att det kommer att begås terrordåd från där gärningspersonen visar sig vara en kvinna. En kvinnlig incels, absolut inte. Men om man tittar på trafiken på de sajterna, alltså självföraktet och uppgivenheten och utseendefixeringen är exakt densamma som hos de manliga motsvarigheterna.
Men om vi ska ta den klicken som hatar kvinnor bland manliga incels, motsatsen i kvinnliga incels så är det att de hatar män.
Ja.
Ja, det är det.
Ja, det gör de.
För att de inte får sex?
För att männen avvisar dem, för att de anser sig vara alltför oattraktiva och fula. Ja, det finns samma förakt och samma hat.
Vad tror du behöver hända i samhället för att färre unga killar ska söka sig till incels eller identifiera sig som incels?
Flera olika åtgärder. Dels det som vi varit inne på tidigare, att inte så många pojkar faller ur i skolan utan kan fullfölja sin utbildning och ha en rimlig chans på arbetsmarknaden. För är man etablerad på arbetsmarknaden så har man ju enklare att hitta någon partner. Så har det ju alltid varit. Och kanske att vi ska bli mer uppmärksamma på den här problematiken och att hjälpen kommer tidigare från bland annat psykiatrin. Som kanske ska vara lite mer uppmärksam på det här samhällsproblemet. Och att vi kanske också ska börja våga tala om mansöverskottet som är ett hot helt enkelt också. Det är viktigt att politikerna blir uppmärksamma på det. Så det är en rad olika åtgärder.
Och hur ser du på incelrörelsen framåt? Vad tror du kommer hända?
Ja, alltså fortsätter utvecklingen så här så kommer allt fler hamna utanför och hamnar allt fler utanför i de yngre åldersgrupperna hos män, så ökar naturligtvis risken för missnöje och för en radikalisering, precis som vi har sett inom andra rörelser. Men det är viktigt att betona också att det finns egentligen ingen incelrörelse, det finns ingen utarbetad, utmejslad ideologi, det finns inga ledare. Det finns inget partiprogram eller politiskt program eller krav överhuvudtaget, utan det här är en subkultur på nätet där olika män i olika åldrar från olika bakgrund, olika länder samlas. Så någon rörelse i den meningen är det inte, men icke desto mindre så måste vi också vara vaksamma mot våldstendenser och att inte framtida tragedier inträffar, och där har ju naturligtvis i vårt land framförallt se på en viktig uppgift att fylla.
Men du, om vi har någon som känner att oj vad jag känner igen mig på exakt alla de här punkterna, jag tror att jag är incel, eller om det är någon som lyssnar som kanske har någon kompis eller någon bror eller någon släkting som känner att men det här passar in på den personen, vad skulle du säga till den personen då? Som identifierar sig som incel?
Jag får ju väldigt många, jag har fått väldigt många mejl från oroliga anhöriga som har tagit kontakt med mig. Och jag brukar alltid säga att det är viktigt att man inte överger den här personen, att man finns där och att det finns hjälp att få. Lite beroende på vad det handlar om naturligtvis, för det är återigen ingen homogen grupp det här, utan det kan ju se lite olika ut. Men ofta finns det diagnoser med, eller det finns en psykisk ohälsa med, och då finns ju psykiatrin att man tar kontakt. Man kan, det är enklast att man går till sin vårdcentral, att man berättar att man mår dåligt, och att man antingen kan man lösa det hos husläkaren eller att husläkaren skriver remiss till specialistpsykiatrin. Det är en viktig möjlighet som finns.
Och vad finns det då för hjälp att få?
Inom psykiatrin?
Ja. Om man går till vårdcentralen och säger nej men jag mår jättedåligt, jag tror att jag är incel.
Jag tror inte att någon skulle gå dit och säga att jag är incel.
Nej,
jag
behöver lite förenklat bara.
Men det kan ju vara så att jag har ångest, jag sover dåligt, jag lever väldigt isolerat, jag mår inte bra. Och då finns det ju, väldigt många vårdcentraler har ju terapeuter på plats där man kan få ett begränsat antal samtal. Men som sagt, man kan också få en remiss om läkaren tycker, husläkaren tycker att det krävs större insatser än så här. Ofta sätter man igång en basutredning där man kartlägger de här problemen ordentligt, och sen kan man landa i en eller fler diagnoser, och kan man utgå ifrån det sen och se hur man kan hjälpa till på bästa sätt. Men det krävs också naturligtvis, ska jag säga, att man kan inte vara en passiviserad individ som bollas omkring heller, utan man måste försöka bryta den här onda cirkeln också genom egna åtgärder och försöka att aktivera sig på olika sätt. Allt kan inte lösas av vården och samhället, som vi var inne på tidigare. Det finns olika organisationer man kan gå med i, det finns klubbar, det finns sociala aktiviteter, det kan vara en jättebra steg att ta istället för att vänta på att vården eller samhället ska göra någonting. Det tror jag är ett minst lika viktigt råd att ge. Ta egna initiativ.
Och vad kan man göra som anhörig?
Just att uppmana till att ta egna initiativ och finnas där som stöd och hjälp. Och om det skulle vara så att det är riktigt illa, då kan man hjälpa till och stötta den här personen, anhöriga, i att ta kontakt med vården om det skulle vara på det viset.
Ja, för det är ju fruktansvärt att det är så många unga män som mår så otroligt dåligt att de till och med funderar på att ta sina liv. Det är ju fruktansvärt.
Och tar sina liv.
Ja, precis.
Vi ska inte glömma bort att ungefär 70-75% av alla som tar sina liv i Sverige är män.
Exakt.
Så, och den dystra statistiken har sett ut på det viset under ganska lång tid.
Ja. Ja, usch. Ja. Det är verkligen fruktansvärt.
Mm.
Är det. Men vad händer framåt här nu för dig då? Kommer det komma en uppföljning till boken där du kanske kollar på kvinnliga incels eller någonting?
Inte vad jag har planerat. Det jag kan avslöja är dels att vi håller på att spela in en dokumentär som ska handla om det här ämnet. Och vi har hållit på med det några månader, så att det ska bli spännande att kunna presentera det så småningom. Och ett nytt bokprojekt i ett annat väldigt känsligt ämne som tycks vara på gång inför hösten.
Gud vad spännande. Mm.
Kan du säga vilket ämne?
Det kan jag inte säga.
Nej, inte alls.
Vi är så nyfikna vi också.
Men jag gjorde inte lätt för mig.
Nej. Men du, tack så jättemycket för att du ville faktiskt ge oss en annan bild av incels, som är också väldigt viktig att belysa. Att det behöver inte vara bara de här våldsbejakande extremisterna, utan det är väldigt många unga män som sitter ensamma och som mår jättedåligt. Mm. Ja, vi får bara tillsammans försöka uppmärksamma alla som mår dåligt.
Mm.
Och ja, det finns länkar i beskrivningen också för dig som mår dåligt och behöver hjälp helt enkelt. Tack så mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Oj, 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 vilket avsnitt.
Ja.
Det är ju kul att ha såna här gäster där man inte riktigt håller med om allting.
Ja, verkligen.
Vilket du ju nog kan höra på oss.
Precis.
Vi håller inte med i allting som Stefan säger.
Nej.
Och alltså, det är helt okej att ha olika åsikter.
Mm.
Men vi är intresserade av att höra vad du som lyssnar, vad du tycker.
Ja,
så,
precis.
Alltså verkligen kommentera på typ Instagram, på Facebook, på TikTok, överallt egentligen.
Mm. Det är alltid kul att diskutera.
Ja, men det är ju det. Och bara man kan göra det och respektera att alla tycker olika och diskutera på ett bra och konstruktivt sätt, så är det, alltså finns typ inget roligare än att diskutera saker.
Verkligen.
Och man kan få olika perspektiv. Och det är därför vi har våra fantastiska gästavsnitt.
Mm.
Där vi får utveckla våra sinnen och våra tankar och idéer om saker.
Precis.
Väldigt filosofiskt.
Ja, verkligen. Det var ju det sista avsnittet för den här veckan. På tisdag så kommer ett nytt vanligt avsnitt och då testar vi ett nytt ämne här i Öppna podden. Vi har testat innan på Patreon och på Patreon så älskar de det.
Alltså det blev ju succé.
Ja, så det ska bli spännande att se nu vad du här i Öppna podden tycker. Vi ska då prata om Hollywoods mörka sida och jag har förstått att det blir ett sjukt avsnitt. Det är du som berättar och det är blandning av typ allt, eller hur?
Det är stalkers, det är mord, det är... alltså A-list celebrities, det är liksom alltså världskändisar, det är konspirationsteorier, det är scientologerna är med på ett hörn. Det blir allt möjligt.
Gud vad det ska bli spännande.
I ett och samma case.
Ja, sjukt.
Det var som att jag stod på toppen av ett isberg och sen så bara upptäckte jag allt som var under ytan.
Ja, det skulle bli så kul att höra. Så intressant att höra.
Ja, alltså det är riktigt sjukt. Så lyssna på det. Och avsnitt ett av Hollywoods mörka sida finns ju på Patreon. Så
precis.
Gå in på patreon.com/spooktimman och signa upp på vår community där vi har typ 40 bonusavsnitt. Helt galet.
Exakt.
Men annars så hörs vi ju här i Öppna podden.
Exakt. Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.